Ja, kanske inte den rätte kvinnan att föreslå. Men jag känner ändå att stämningen kräver ett fyrfaldigt leve för podden. Den lever. Hip hip.
Hurra! 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 Hurra!
Välkomna till Över min döda kropp, Polismyndigheten.
Äntligen blev vår kärlek besvarad. Vi har trånat och vi har längtat och vi har skrivit kärleksbrev och vi har suttit och pärlat små saker och broderat såna här väggbonader. Och sen november, sen november har vi fått kalla handen. Men nu, ja, det är fantastiskt.
Ja, men det är otroligt roligt.
Mm.
Vi kommer nu podda i samarbete med Polismyndigheten.
Mm.
Jag tycker det är härligt av flera skäl.
Mm-hmm.
Dels är det ju en bekräftelse någonstans på att det vi hittills har gjort har, ja, men har varit uppskattat och viktigt för Polismyndigheten.
Jag sa ju det när jag började prata med dem om det här, så sa jag att ni ska bara veta att vi har liksom samarbetat med er från dag ett, förutom att ni inte har vetat om det.
Ja, vi har samarbetat i lönndom.
I lönndom har vi samarbetat med er. Vi har ju liksom gått era vad säger man?
Era ärenden.
Era ärenden, utan att ni har vetat om det. Nej, men det känns jätteroligt.
Ja, men det känns ju som den givna samarbetspartnern. Och om vi kan bidra på något endaste sätt, med hjälp av podden, till att fler intresserar sig för yrket och söker skolan. Ja, ingen skulle ju bli gladare än oss.
Och sen tycker jag också det är härligt att de väljer just vår podd. Det finns ganska många krimpoddar att välja på.
Ja.
Och då skulle jag vilja slå ett slag för varför. Och nu kommer du, som är impregnerad i jantelagen, börja svettas ymnigt mellan tuttarna, Anna. Så du kan bara ta en klunk till. För nu
jag
säger
känner
jag
att
det.
Jag kanske ska ta av mig lurarna. Och uträtta något litet ärende, så kan du prata själv.
Men jag bara känner så här. De valde oss. Mm. Vi har ju alltid kallat oss för krimpoddarnas krimpodd. Och det säger vi lite skämtsamt. Men vi åberopar ju med bestämdhet det fakta att vi är kanske en av de enda krimpoddarna som drivs av personer som ägnat hela yrkeskarriären åt krim.
Mm.
Jag skulle nog vilja hävda att jag är kanske en av de vassare på spaning i Sverige.
Mm.
Och det kan jag säga av den enkla anledningen att jag har blivit liksom utplockad speciellt med några andra för att göra vissa saker. Och jag har också varit kurschef för spaningsutbildningarna på det som hette då Länskrim i Stockholm och så vidare. Och du är ju vassaste kniven i lådan när det kommer till kriminalteknik och rättsodontologi. Då är du typ ensam i Sverige, du och en till.
Ja, det finns en. Alltså så här, jag är ju svårt intresserad och hyggligt kunnig när det gäller liksom olika forensiska discipliner.
Mm.
Jag har ju varit intresserad av den här lådan i så många år.
Mm.
Och då lär man sig ju saker efterhand.
Ska du inleda avsnittet som vi brukar då?
Ja, men det gör vi.
Mm.
Nu kör vi.
Nu kör vi.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl. Vi kör veckans avsnitt i samarbete med Polismyndigheten. Vad betyder det? Jo, men vi har ju klurat på det här och vi har ju faktiskt fått längs vägen en djävuls massa frågor på ämnet. Hur du jobbar som polis, vad tänker polisen kring det här, varför gör man så här, varför gör man inte så här. Så att vi har ju nu samlat ihop alltihopa. Och jag tänkte att vi inleder med att beskriva varandras bästa snutegenskaper. Känner du dig bekväm med det?
Ja, så där. Du har ju inte sett mig.
Ja, okej.
Okay. Ja, men så här. Alltså, du har ju sett mig jobba liksom i en väldigt konstlad miljö. Så att, men samtidigt tycker jag att det är lite kittlande att höra hur du betraktar mig och mina egenskaper. Så jag säger varsågod.
Ja, men, och jag tänker så här att det gör nog ingenting att jag inte har sett dig skarpt. För att jag tänker att samma egenskaper som gör en bra i sitt yrke bör nu nog du besitta även utanför yrket. Så det räcker nog med att jag betraktar dig som människa för att kunna säga vilka saker jag tror är dina bästa snutegenskaper. Så tänker jag. Och då har jag skrivit mänsklig, noggrann och analytisk. Och då måste jag erkänna att jag hade liksom kriminalforensiken framför mig när jag tänkte det.
Men du måste erkänna att du hade en hel lång lista med egenskaper.
Ja, det var oerhört
det
svårt
var
att välja dina bästa.
Ja. Vilka ska Vilka ska jag ta?
Ska jag ta den kalla Janssons? Ska jag ta ris alla Malta som någon har hostat i? Eller ska jag ta den här? Nej, men jag tänker mänsklig. Det är få personer som är så yberfina med människor som du är. Och jag har ju sagt det förr, men när vi börjar prata om olika fenomen så tänker jag ju så här, ja, jag är Riddar Kato. När du typ, när jag ser på det att du blir så här känslomässigt berörd och engagerad och jag känner så här, nej, inget. Det finns det händer inget i mig.
Nej, jag har också noterat det här fenomenet, men samtidigt har jag också noterat att ibland kan man skymta där bakom det här kalla och hårda. Där finns en liten bumbibjörn ändå.
Absolut. Den kanske bara yttras i andra som situationer.
Så tror jag det är.
Men mänsklig, extremt noggrann är du ju. Jag gasar och du säger, fast vänta här, vänta, hur ska vi vänta? Vänta, ska vi bara
jag
vänta?
Jag säger stopp vänta. I lagens namn.
Ja, exakt. Och jag säger, det löser sig. Och sen så att du har en extremt hög analytisk förmåga. Det tror jag är dina tre bästa snutegenskaper som du har haft med dig oavsett vad du har gjort inom snuteriet. Och då, alltså, får jag bara säga så här, och då tänker jag så här, då måste det finnas massa andra yrken som du skulle kunna ha gjort precis lika bra som att vara kriminaltekniker med egenskaperna mänsklig, noggrann och analytisk. Och då vill jag ge dig, om du någon gång tänker yrkesväxla åt fel håll, vilket jag vet att du inte kommer göra, men läkare.
Ja, men alltså det ligger ju inte så där jättelångt borta. Jag är ju tandläkare. Det är ju faktiskt Käftis. Ganska nära. Och jag tycker att dina egenskaper som du plockar fram, men jag kan helt relatera till dem. Faktiskt.
Jag har inte fel.
Du är inte fel.
Nej.
Ska jag försöka formulera några egenskaper hos dig då? Ja, men alltså det första jag tänker på, det är din sanslösa uppmärksamhetsförmåga. Alltså du uppmärksammar detaljer, kroppsspråk, rörelser, föremål. Ja, men liksom, du är helt, helt fenomenal när det gäller att snabbt uppfatta saker som sker perifert och nära dig. Och det är inte alltid du liksom uppmärksammar det här. Men ibland så säger du såna här saker som får mig att förstå att du har liksom ögon lite överallt. Är känslan.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Ja, men så är det nog. Jag är ju... det är ju många frekvenser igång samtidigt. Jag kanske inte så här, jag kanske framstår som någon som säger jag gillar inte att interagera, men jag är en enorm betraktare.
Ja, men verkligen. Verkligen. Och du kan ju göra så här, du kan ju läsa av en person på ungefär 22 sekunder.
Ja, jo.
Du kan ju säga efter att vi har haft ett möte. Tänkte du på att hans blåa strumpor inte matchade hans gröna kofta?
Ja. Och du bara, hade han kläder på sig?
Ja, jag bara, åh, vad hade han en grön tröja på sig? Nej, men,
ja.
Och det här går lite in i faktiskt en annan egenskap som jag också tycker du har, och det är ju det här, men det här att du kan jobba på flera liksom nivåer och sektorer liksom samtidigt. Så kommer vi in på din enorma multitaskingförmåga. Jag har ju sett dig, visserligen i tv-sammanhang, men hur du kan köra bil, växla, köra om, prata i telefon, prata i radio, skicka sms, ta en GPS-koordinater och typ tanka samtidigt.
Glöm inte att kissa då, mitt upp i allt det här också.
Ja, precis. Ja, just det. Och kissa också.
Nej, men så är
det ju också så här. Jag kan ju knappt knyta skorna och andas samtidigt.
Nej.
Lite så.
Mm.
Så att, ja. Och sen, vad har vi mer? Men sen har du ju så här en minneskapacitet också som är ganska fenomenal. Mm. Jag märker det ofta när vi så här pratar om ett upplägg för en vecka till exempel. Så här. Och sen har vi möte på tisdag, kan du säga. Och sen har vi det där mötet på fredag. Och sen måste vi lägga ut det där på onsdag. Och sen så skrev ju han det här till oss i förra veckan på måndagen. Ja, men det är så här, du kan plocka upp tider, personer, händelser. Så här som att du är en femårsdagbok.
Mm, ja. Ja.
Du har en minnesförmåga som är... Jag tror att du är ganska vass i den här leken. Du vet, man ska titta på ett bord med föremål,
ja, den är
i typ 20 sekunder.
Mm.
Och sen tar man bort eller lägger över en duk. Så tror jag att du är grym på det.
Mm.
Stämmer det?
Ja, det gör det faktiskt.
Mm.
Det, och sån där memory och sånt där. Man vänder på kort och ska ha två lika. Mm. Så. Nej, men... och när det kommer till... Sett utifrån tror jag folk kan titta på det och tänka... Fan, vilken kaos. Hur får hon ihop det? För det får jag ofta höra.
Mm.
Alltså om man öppnar, jag har ju en papperskalender som du vet.
Du kan ju ge uttryck för att vara lite osorterad. Det kan du faktiskt.
Ja.
Fast så är det icke.
Nej, jag har någon form av struktur i det hela.
Ja, det har du.
Mm. Men den kanske inte ter sig rimlig för någon. När jag utbildade så gjorde jag det väldigt mycket med en tjej som heter Jenny. Och vi var ju extremt olika. Men innan hon förstod att Lena har nog koll ändå. Så jag är van att jag ger människor stress av att de inte förstår vad det är som sker i mig.
Mm.
Men sen när det är dags och jag trycker på sänd, alltså nu kör vi, då... Står de och tittar så här, jaha. Så att när man ju längre man har jobbat med dem, desto mer kommer ju folk förstå det där. Och då kan de sitta lite så här still i båten och bara tänka så här, hon har koll. Det kommer lösa sig.
Ja, och lite så här är det ju att de här tre egenskaperna som jag drog här, de skulle kunna sammanfattas i en egentligen. Och det är ju att du är otroligt snabb i din hjärnaktivitet. Du ligger ju ofta liksom två eller tre steg före.
Mm.
Du vet ofta liksom vad som ska ske i nästa steg.
Mm.
Och du har ofta en plan redan förberedd.
Mm. Vilket några jag lever med hatar.
För att, ja, jag hatar ibland. Ibland när jag tycker att jag får en briljant idé. Ja, då skriver jag till dig så här. Du, vore det inte jävligt käckt om vi gör en lista i nästa podd? Då skulle vi kunna prata om det här och det här. Det är redan tänkt på. Det är redan gjort. Det ligger på Dropbox. Man bara, ja, nej men.
Roligt. Så jävla oskärmigt. Man kan inte ljuga. Ja, nej men nu släpper vi det. Har du något yrke till mig då?
Oj. Ja, men jag funderade lite grann på det där. Jag kan inte... Jag vet vilka yrken du har haft. Du har ju liksom din grund i spaning. Och jag kan faktiskt ärligt talat inte... Jag kan inte tänka mig någon bättre liksom, hand i handske. Jag menar, vilket annat yrke fordrar de här egenskaperna och där de kommer till sin rätt?
Nej, det finns ju säkert några. Men jag kan säga så här, när jag spanar, det är då jag känner mig som absolut mest hemma. Och då jag känner, här kommer... hela mitt spektra till nytta. Och samtidigt känna det krävs inte så mycket av mig.
Nej, jag fattar.
Det sitter det så lätt. Bekvämt. Så att det är liksom, jag behöver inte göra våld på mig själv i någon större utsträckning för att få till det. Men intressant. Men vart vill vi komma med det här då? Jo, det går ju en kampanj nu. Jag vet inte hur det är i Örebro, men i Stockholm är ju busshållplatserna fullständigt tapetserade nu av polisens nya kampanj.
Ja.
Och jag tycker den är så häftig. För att det är ju... uttrycket är ju att du kanske besitter de här egenskaperna, och så är det foto på någon som står typ i en restaurang. Jag tänker en kock som står och så här hivar fram mat i någon stressig miljö, och då är det liksom, kan du hantera stress? Kan du öppna upp slutna rum? Är du duktig på att ta rättvisa beslut? Och sen har de fotat liksom folk i en kontext som är någonting annat än polisiärt, men där man egentligen bara kan applicera rätt över i polisyrket. Ja. Så att du och jag har ju väldigt olika uspar. Unique selling point, för ni som inte vet vad en usp är. Och båda våra uspar passar ju bra in i polismyndigheten. Och en ofantlig mängd andra egenskaper.
Ja, och det visar väl verkligen vilken enorm bredd det finns inom polisen. Vi har pratat om det förr. Det finns 80 olika funktioner inom polisen, och det är ju ganska givet att de här olika funktionerna också förutsätter olika typer av egenskaper. Och jag måste säga, apropå polisens kampanj, så tycker jag den är jättebra, verkligen. För den säger ganska mycket om, ja, men precis det här som du är inne på. Att det är inte en typ av person eller personlighet som blir en bra polis. Det kan handla om en massa olika typer av egenskaper.
Men om vi ska vara lite ärliga då, det finns ju kanske ett gäng egenskaper som inte är så önskvärda.
Ja, det gör ju.
Icke göra sig besvär. Kan du måla upp några skitegenskaper för en polis?
Ja, men jag tror så här att om man inte är bra att ta och hantera människor, då är man inte på rätt plats.
Nej.
Man måste tåla att kunna, alltså, så här, anpassa sig till olika typer av människor. Möta människor på deras nivå. Kommunicera. Att bli kränkt lätt av en person som är dum eller som har en riktigt dålig dag är ju inte en superbra egenskap heller.
Nej. Och nu när jag har ju varit ifrån polisyrket i några år, och när man samarbetar med och samverkar med personer som inte är, har en polisiär bakgrund eller en hemvist, så kan jag ibland känna så här, men herregud, hur får de ihop det i slutet på dagen? Och då när man pratar då med en polis som jag nu har gjort inför det här samarbetet, så känner jag, men gud, vad skönt. Alltså, det är raka rör. Man är duktig på ådergivning. Alltså, vem gör vad och när? Och om någon säger, det här ska göras nu, då är det nu. Inte Q3.
Nej.
Alltså, det känns som att språket sitter ledigt i mig. Då förstår vi, pratar på samma våglängd. Vi är inte så ängsliga för vem som ska kränka vem eller ta ansvar för en andras känsla. Utan nu gör vi så här. Det finns, det finns ju faktiskt en hierarki inom polisen. Det finns ju en beslutsordning, en delegationsordning. Och tycker man att sånt är besvärligt, att man liksom inte kan hacka i sig vissa delar, allt från att folk är dumma mot dig på stan, till att du behöver göra saker som du inte gillar, umgås med folk som är otrevliga, då blir det svårt. Då blir arbetspassen tuffa och långa. Så kan vi säga.
Ja, men så kan man säga. Och det här, alltså, jag tycker det är intressant det här du säger. För jag har fått frågan några gånger så här, är det inte svårt det här att ta order? Att göra som någon annan säger åt dig? Och faktum är att jag tycker det är himla skönt. Jag tycker det är toppen. Så här, jag kommer ihåg när jag var ute när jag jobbade i yttre tjänst. Man kom till en plats, det kanske var lite stökigt och oroligt. Och så hade man ett yttre befäl där som sa att jag vill ha dig på den här platsen. Och du ska identifiera samtliga personer som passerar den här punkten. Och du ska göra si och du ska göra så. Du ska avrapportera till den och den. Jag tyckte det var topp. Liksom. Jag hade mitt uppdrag klart för mig. Det var inga konstigt. Jag kände mig helt trygg i det. Och idag så händer det att jag får föra befäl på en brottsplats. Då är det jag som får tala om för andra hur de ska agera. Och det är aldrig några konstigheter. Det är precis som du säger, man talar ett och samma språk. Man blir helt bekväm med det och man tycker att det känns ganska tryggt någonstans.
Och faktiskt är det så, till exempel när jag var förundersökningsledare, om jag säger ge ett beslut om en kroppsbesiktning eller en husrannsakan och så vidare. Då är det jag som tar ett beslut och då är det jag som är förundersökningsledare. Och om någonting blir fel, då är det också mig de kommer komma till. Så att då får helt enkelt de andra bara rätta in sig i ledet och utföra. Sen är det såklart att man har en dialog. Men jag tycker som du. Jag gillar när det är ordning och reda.
Ja, och nu kanske det låter lite grann som att polisarbete, praktiskt och operativt polisarbete handlar om att man, att en person talar om för alla andra hur man ska arbeta, och så är det ju inte. Det här handlar ju om i mångt och mycket ett lagarbete och ett samarbete. Och ofta har man ju en dialog kring hur ska vi lägga upp den här insatsen på bästa sätt. Eller är det någon som har någon idé på hur man kan lösa just den här uppkomna situationen? Så jag skulle även säga att både flexibilitet men också en vilja att jobba i grupp är en stor fördel om man söker sig till polisyrket.
Ja, det är det. Det är det. Laget före jaget, brukar man ju säga. Men nu började jag tänka på så här, hur jag var när jag stod på trappan till polishögskolan för ja, det är ju 20 år sedan i år. Ja, det är det. Det är 20 år sedan som jag stod på polishögskolans trappa och var så jävla bajsnödig. Inte rent fysiskt. Ja, det var ett metafor för att jag var nervös. Nej, men alltså man bara säger så här, vad är det som pågår? Vad ska jag bli? Vad är min roll? Och man provar ut uniform, man stod och tittade på sig själv och bara känner, vad är det här, är ett skämt? Men det som skiljer mig mest, tror jag, från då och nu är, då var jag 23 år. Då tyckte jag att jag hade koll på världen. Jag trodde jag hade koll på mig själv. Vilka människor som var bra, vilka som var dåliga. Det var väldigt svartvitt. Och ju mer man jobbar och ju äldre man blir, desto mer inser man att livet är en enda stor jävla gråsmet. Det finns inte bra och dåliga människor. Det är skillnad på handling och person. Och det är väldigt mycket å ena sidan och å andra sidan. Och någonstans i det kunna ta snabba och snärtiga beslut. Det är nog den stora resan.
Ja, men den här resan skulle man ju kunna kalla för livserfarenhet. Alltså det är ju faktiskt så. Och det är ju en annan fråga som vi ibland får. Så här, finns det någon övre gräns för att söka polishögskolan? Eller kan jag verkligen bli polis nu när jag ska fylla 40? Eller så där. Och jag skulle säga att det är ju många gånger en stor fördel.
Verkligen.
Att ha livserfarenhet och känna sig mogen och klar med mycket av det här som annars liksom skapar lite inre oro och turbulens hos en. Mm. Och därmed inte sagt att det inte finns många jätteduktiga unga poliser. Absolut. Men jag vill absolut hävda att det inte är en nackdel att vara lite äldre när man söker. Eller skola om sig i mogen ålder.
Men är de jätteduktiga unga så kommer de bli ännu bättre när de blir äldre.
Exakt.
Och har jobbat lite, åkt på några tjuvsmällar. Man lär sig längs vägen, ibland den hårda vägen.
Ja, men det gör man ju. Absolut.
Vad skulle du säga är det absolut roligaste då? Med polisyrket?
Men alltså det är många delar skulle jag säga. Dels, alltså det jag älskar kanske mest, alltså jag är ju grund och botten en ganska rastlös person. Jag blir ganska lätt uttråkad. Jag behöver ha lite utmaning. Joho.
Nu känner jag blev så chockad. Jag måste ta mig lite på pannan en stund. Ja, nu gick det över.
Fick du feber?
Ja, jag fick feber.
Ja. Nej, men alltså, en av de bitar jag uppskattar allra mest, det är ju det här att jag vet ju aldrig hur en arbetsdag kommer att se ut när jag går till jobbet. Nej. Jag vet att jag kommer att ha en bra och för det mesta ganska rolig dag. Men jag vet inte hur dagen kommer se ut. Jag gillar det där oväntade. Jag gillar variationen i ärendetyper och uppdrag. I mitt fall är ju spännvidden enormt stor mellan massa olika ärendetyper. Och så är ju även när man jobbar ute. Man har ju ingen aning liksom, vad som blir nästa uppdrag. Och sen handlar ju mycket om problemlösning, alltså lösa situationer av olika slag, och det tycker jag också är kul, därför att det blir ju också i någon mening lite hjärngympa. Alltså det är mycket praktiskt arbete, men du måste också liksom använda dina hjärnceller för att få det att lira.
Du brukar ju säga att du och jag är ganska mycket av doers. Så problemlösning, jag kan säga många av mina arbetspass, har jag haft tur så har jag avslutat ett arbetspass i min egen bil med mina egna kläder på mig. Men det kan
jag
också...
tror du skulle säga i min egen säng.
Ja, om jag har tur eller otur. Det beror på hur man ser det. Nej, men
med kläder på.
Arbetspassen kan ju sluta med att jag sitter i någon annans bil eller att jag har åkt kollektivt. Jag är på fel sida stan. Jag har bytt om i någon kollegas bil med den personens kläder. Jag vet inte var min egen bil står eller var bilnycklarna befinner sig eller varför jag ens är på andra sidan stan på grund av att man varit så inne i Spanien mot en viss person. Och då när arbetspasset är slut, då är det bara att börja samla ihop allting. Det är också en typ av problemlösning. Att man får helt enkelt laga efter läge. Och då, mitt favorituttryck är ju som du vet att vara mentalt spänstig. Och det handlar ju mycket om det, i och med att du inte vet vad som kommer ske.
Men tror inte du också att en väldigt viktig och gemensam känsla hos de allra flesta poliser är den här glädjen och stoltheten, kan man väl säga, över att faktiskt få göra en insats i det lilla och det stora?
Jo. Jag tror
alltså, är det skillnad?
Nej, men det låter så jävla präktigt.
Ja, det gör ju det. Men det är ju sant.
Ja, jag vet. Och nu när jag är över 40 så kan jag ju gå med på det. Innan har jag tyckt att det var ett, liksom, jag vill svara biljakt, skytte och brottning. Men det är, jag vet ju många i min omgivning som jobbar med andra saker som är också superviktiga och som får allting att snurra. Men som till slut säger så här, men fan Lena, när du berättar vad du har gjort idag och jag sitter så här, men jag har suttit på min röv och ägnat 6 timmars möte åt att fundera på om layouten ska vara blå eller röd i vår nya någonting. Kanske ska bli polis istället. Och då är det någon så här, för det finns ju faktiskt forskning som visar på att hjälpa andra ger faktiskt lycka. Det gör ju det.
Det ligger högt upp på listan.
Det ligger högt upp. Så att det är ju faktiskt så. Men du nämnde stolthet. När är du som stoltast i... Vad är dina stoltaste ögonblick?
Jag måste nog ändå säga... Ja, nej, men jag tror att det är när jag har genomfört en undersökning, en platsundersökning, och har med hjälp av liksom en bra plan och ett bra utförande lyckats hitta spår som kan leda utredningen framåt eller kanske till och med bidra till att någon fälls eller för den delen frias i ett ärende. Det är klart att då blir man ju lite extra glad att liksom just min insats faktiskt hade en stor betydelse i slutändan. Mm. Det är ju fantastiskt roligt, såklart.
Jag hör dig säga att du blir liksom stolt över att du är proffs på ditt yrke, på det som du ska vara proffsig på, för man vill ju gärna svara såna stora svulstiga saker som när jag räddade livet på den här personen.
Nej,
eller något sånt där.
Det behöver inte alls handla om det,
för jag kan känna så här, mina absolut stoltaste ögonblick, det är fortfarande ingen som vet om. Det kan vara att jag hade gjort små saker i en kedja som har lett till att jag har befunnit mig på en plats vid en exakt rätt sekund med exakt rätt utrustning och kunnat ta 2 sekunder film som sen leder till något jättestort. Gå därifrån, klappa sig själv på axeln och sen så är det bra med det. Men det är liksom finaste serumet av yrkesstoltheten, att där satt den fan i mig.
Ja, och det där tycker jag är en viktig poäng, därför att det behöver inte handla om insatser som på något sätt behöver bekräftas egentligen.
Nej.
Heller.
Nej.
Det kan handla om att man har haft ett fint möte med någon som man kanske har ingripit mot någon och det har gått våldsamt till eller blivit stökigt, och sen så kan man någonstans när man är färdiga med varandra skiljas som i liksom någon slags god ton eller... Vänskap kanske är att ta i, men ändå liksom man gjorde någon slags skillnad kanske för en person. Utan att få det bekräftat så kände man ändå att vi hade ett bra snack här och kanske bidrog det på något sätt till någon slags nytta för den här personen. Alltså, det behöver ju inte vara storslagna.
Nej, absolut liksom, inte. Och man kan ju hitta händelser. Det i det lilla. Jag kan ju absolut erkänna att ibland har man ju mött på såna riktiga jävla rövhattar.
Ja,
och de har hoppat in i bil. Och då har jag tänkt så här, nej, nu har jag bilresan på mig in. Vi är vid den här punkten och vi ska till polisstationen. Jag ska fan i mig omvända den här personen på vägen in.
Mm.
Inte för att det krävs. Inte för att det krävs. Inte för att tjänstutgärden... Jag behöver egentligen bara skriva liksom tvångsmedel, handfängsel, klockslag. Men bara, jag ska omvända den här personen. Som en match i matchen.
Ja, jag fattar precis
och
vad
innan
menar.
Vi är framme så ska personen tycka att jag är banne med den härligaste snuten som hen har träffat i hela sitt liv. Ibland brukar det ju, framförallt om det är alkohol involverat, då brukar det gärna slå över lite för långt.
Ja, det kan det göra.
Ja. Ah, snyggt. Absolut.
Ja. Men så är det ju. Och jag tänkte på det här du sa förut, det här känslan av att ha betydelse på något sätt. För jag kan ju drivas av känslan att min kunskap som jag har förvärvat i mitt liv, den kan komma till stor användning, och det finns en liksom funktion för det som kallas kriminaltekniker. Det tycker jag i sig är väldigt häftigt. Men det är också viktigt här att känna att man också har, eller för mig är det viktigt att känna att jag har viktiga uppgifter. Jag kommer aldrig glömma, jag minns så väl ett möte som jag satt på en gång när jag jobbade som tandläkare. Och hur jag ibland så här, du brukar säga så här, att jag himlar med ögonen så mycket så jag ser min egen hjärna.
Ja.
Och jag vill minnas att det var så många möten som passerade med den känslan i kroppen. Och i synnerhet ett minns jag. Då tror jag att vi ägnade kanske 25-30 minuter åt att diskutera vilken typ av pryl som skulle sitta på en toalettnyckel som skulle vara för patienterna och som skulle ligga i receptionen. Ja, det var någon som tyckte att... Nej, men... Vi kan ju inte ha trä, för då kommer det ju växa bakterier i det där.
Nej, men jag orkar inte.
Och
jag hade ju gått ut.
Kan vi ha?
Jag hade gått ut.
Och hur stort ska föremålet vara? Ja, men kan vi inte bara sätta liksom en till nyckelring eller något på? Nej, men det går ju inte. Den blir fått på tok för liten. Ja, men du vet, den nivån av problemlösning.
Ja.
Nej, men alltså, det går inte.
Nej, det går
det
inte.
Inte.
Jag har ju en penna som jag alltid har på alla måndagsmöten där det står "This meeting is bullshit". För att det... Jag vet inte hur många möten man har suttit på som egentligen är ett sms.
Ja, exakt.
Eller ett mejl.
Ja.
På sin höjd, en mejl.
Mm.
Ja, men faktiskt, jag måste säga en sak. Det har ju kommit, man har ju träffat på lite folk här genom åren som typ hatar polisen.
Ja, det har man gjort.
Det har man gjort. Och sen har man ju de här personerna som tror att de hatar polisen fram tills den dag de träffar en polis. Jag satt och pratade med en tjej, jag tror att hon skulle, vi har satt och väntat på att hon skulle bli kissnödig helt enkelt, för att hon skulle ta urinprov. Som hade... ACAB tatuerad på insidan av armen. All cops are bastards.
Yes.
Och jag satt bara och tittade på den där. Vi hade en supertrevlig stund och vi pratade om en det ena, en det andra, och liksom, hon ville verkligen försöka kissa och det gick inte. Jag tror att vi hade kanske 4 timmar ihop. Hon var så trevlig och nästan så här, jag kände så här, gud, hon vill ju bli min polare nu. Jag kände så här, jag behöver adressera den här tatueringen till slut. Vad står den där för
så
dig?
Så du bara, vad står ACAB? ASAB.
ASAB, vad är det för företag du jobbar på? ASAB.
ASAB.
ASAB. Gör ni AC-fläktar? Air Condition AB? Nej. Jag frågade, du, den här tatueringen, jag är lite nyfiken på den. Du verkar inte vara en person som liksom per se hatar
människor.
All polis. Alltså, det står ju all cops. Och då sitter hon ner och så tittar hon på mig. Och det var som att hon bara så här, för första gången i sitt liv bara, så, du vet att den sitter där på riktigt. Alltså, du behöver lasera bort den. Och då kände jag så här, jag likställer med att ungar måste hata skolmatsalen och maten där. Även om maten är fantastisk så lär man sig samma dag som man börjar skolan, så lär man sig.
Det är en betingad reflex.
Ja, Pavlovs hundar bara, du ska säga jag hatar skolmaten, men du har ju ätit 400 rösti med lingonsylt, ungjävel. Du hatar inte alls matsalen eller maten där. Och då, men nu kommer jag säga, det var en jättelång omständningsgräns till att det kom en undersökning över vilka yrken i Sverige som har högst status. Rykande färsk undersökning. Mm. Vet du vilken plats polisen ligger på?
Oj, alltså jag har ju läst någon sån där undersökning, tro det eller ej. Jag har läst en undersökning.
Jag har sett, kolla på en liten studie.
Studie. Och, men det är nog ett par år sedan. Och då vill jag minnas att polisen låg på kanske typ 60:e plats eller något sånt där. Det vore ju väldigt roligt om vi har stigit lite på den där listan.
13?
Va?
Av alla yrken i hela Sverige så ligger polisen på plats nummer 13 i status.
Otroligt roligt.
Visst är det det? Läkare äta.
Verkligen. Mm. Ja, men jag tänkte på den här ACAB-tjejen. Mm. Det är ju faktiskt så att en stor del av polisens liksom, verksamhet och en del som man också stöter på ganska frekvent, det är ju möten med extremt vilsna själar. Vilsna människor. I det här fallet var det en ungdom. Det kan vara vuxna också naturligtvis. Mm. Det är ju en ganska vanlig... en vanlig företeelse. Och då är det ju så himla viktigt, så som du resonerade den gången, att tänka så här, möta den personen på dens nivå. Det är viktigt. Mm.
Ja, jag kan dra exempel, för min mormor hatade ju poliser.
Yes.
Och tyckte det var
hade hon en gabbning? En ACAB-gabbning?
Ja, i svanken. Nej. Nej, det vet jag inte. Jag kan faktiskt inte svära på det. Nej. Hon kanske gjorde det på Salong Betong.
Men vad hade hon för erfarenheter då som hade byggt upp det här?
En erfarenhet. Och då kom jag, och det här säger jag när jag föreläser på polisutbildningarna. Mm. Tänk vilken jävla impact ni har på folk. De kanske bara träffar på polisen en gång.
Ja.
Och i det här fallet så hade hon kört mot rött. Hon körde bil så fruktansvärt dåligt. Den sämsta bilföraren kanske som går frambringa. Men då hade någon stoppat henne, och sen hade den här polisen, jag kan tänka mig att han går fram, ser framför det typ så Ace Ventura. Och så började han förmodligen med så här, hur var det här då?
Varför ska jag se framför mig?
Gissar jag.
Ace Ventura.
Ja. Som säger, hur var det här då? Och sen säger han, jag citerar, har inte lilla pensionären bättre saker att lägga sina pensionspengar på än att köra mot rött? Det är ju en dum...
Det var ju kanske inte så genomtänkt.
Från den sekunden, då är det ju uppförsbacke.
Ja, verkligen.
Så att, man ska också kunna ta folk, alla folk, på alla nivåer, på alla sätt, för som situationen kräver. Och man kan ha som grundgrej att börja inte med att småkränka personer.
Nej, det är en typiskt dålig grej.
Skilj på person och handling, det är bra. Mm.
Bra grej. När du jobbade som polis, hade ni turlag då?
Jag har både jobbat i turlag, jag har jobbat på lista och jag har jobbat periodplanerat. Mm. Så jag har testat på allt.
Okej, för att när jag kom ut och började jobba som polis, då fanns det fortfarande turlag. Och nu har man ju inte det längre. Så att nu kan det ju vara så att i ett lokalpolisområde eller en region så kan man jobba med olika personer.
Mm.
Ofta.
Mm.
Det beror väl på hur stort det här polisområdet är naturligtvis. Men det är inte sån här... Ja, man har inga turlags... men det är inte turlagsuppdelat längre, helt enkelt.
Nej, och jag skrynklar ihop mitt ansikte lite grann. Av den enkla anledningen att det är såklart att det kan funka utmärkt. Och det gör det säkert också. Nu har jag ju liksom... Jag är inte där. Och på span så var jag inte heller där. Mm. Men det finns en vinst i att kunna den man jobbar med innan och utan. Vad den har för styrkor, svagheter, hur den mår. Att ha ett klimat i turlaget eller i patrullen där man faktiskt kan säga att jag har en sån jävla skitdag. Jag har bråkat hela natten, eller jag har mensvärk, jag är ilsk som en bålgeting, släpp inte ut mig idag, och så vidare. Och det tror jag minskar med att du varje dag har en ny person i bilen.
Så kan det vara.
Kanske.
Samtidigt så pratar man ju ofta om polisen som en yrkesgrupp som har en så kallad kåranda.
Mm.
Och jag tror att för de flesta poliser så uppfattas det som någonting positivt. Alltså det här att man stöttar varandra, man tar hand om varandra och man ser om varandra på ett liksom... Ja, men det är inte ett uttalat... Det är ingen regel. Nej. Så, men man gör det. Och det tror jag förekommer i allra högsta grad, även om man inte längre har turlag. Sen är det ju olyckligt. Absolut. Att begreppet har ju fått en ganska negativ klang utanför. Och i media så pratar man ju ibland, ja, om kåranda som något väldigt negativt.
Men jag brukar ibland vända på det. Vad hade hänt om det inte fanns någon kåranda? Om du ska gå rätt in i striden, och inte veta att personen bredvid kommer typ ta en kula för dig.
Exakt.
Till syvende och sist. Mm. Att känna att det är vi mot världen. För att om, jag föreläser ju en hel del om liksom terrorist- och PDV-attacker och sådär.
Mm.
När alla personer i hela Stockholm springer ifrån Drottninggatan, så finns det en klick, en yrkeskår som... med det de har, springer mot faran.
Mm.
Och om de inte är sammansvetsade av en enorm känsla av kåranda, att det är vi mot världen, vi är sista utposten. Mm. Och sen är det liksom, det som finns bortanför oss vill ingen uppleva.
Nej.
Vi är sista skölden mot allt bajs.
Mm.
Så att vara utan kåranda tror jag är faktiskt livsfarligt, både på individ- och gruppnivå. Men, sen finns det ju... ett dysfunktionellt lager i det. Och därför tycker jag alltid att det ska ske under en enorm kontroll. Mm. Alltså polisen ska göra rätt. Och gör man inte rätt så ska man anmälas. Och det ska utredas precis som vem som helst annars. Men jag tycker att man ska akta sig för att smutskasta den här kårandan. För att utan den så tror jag att väldigt många poliser skulle stuka under.
Men jag tror så här att det här som du beskriver är två sidor av samma mynt.
Mm.
Kåranda kommer ju av att liksom man delar kollegor emellan upplevelser som är speciella och svåra. Och det gör att man sammansvetsas.
Mm.
Och samtidigt så kommer den känslan hjälpa dig nästa gång du hamnar i en svår och besvärlig situation. Du kommer känna dig trygg i gruppen. Du kommer känna att du har stöd och backning och allt det här. Men en förutsättning för att kårandan ska vara positiv, det är ju att gruppen är öppen, så att säga. Det är liksom inte ett slutet kamratsystem. Förstår du vad jag menar?
Nej, det ska vara en granskning.
Ja.
Det ska finnas en granskning av det.
Precis, och alla ska känna sig välkomna i den gemenskapen också.
Mm.
Det tror jag är viktigt. Mm.
Och jag kan uppleva det nu när jag har slutat. Jag har jobbat ett par år nu på ett företag där det är många före detta poliser.
Mm.
Och det är exakt samma sak där. Det finns ingen som helst skillnad. För vi är och kommer från samma skrot och korn.
Mm.
Man beter sig likadant. Det finns den här tysta överenskommelsen om att vi tar hand om varandra oavsett om det är liksom att någons partner har blivit dödligt sjuk eller att det skiter sig, utan det är liksom, det är fullt uppställ vad som än händer.
Det finns en omsorg om varandra. Och kanske är det lite det där som ligger i det här begreppet. Har du hört det här, man säger att man jobbar inte som polis, utan polis är någonting som man är. Har du hört det?
Mm.
Och det där tror jag tror att det där är ganska starkt förknippat med det där. Alltså att det handlar om, alltså det finns ju många ingredienser i den känslan.
Mm.
Att man går ifrån att betrakta sitt yrke som något annat än ett yrke, utan snarare som en egenskap. Därför att det är så svårt liksom att lämna de här upplevelserna som man just har delat och varit med om, situationerna som man har varit med om. Det är ju någonting som man ibland bär med sig dygnet runt, året runt. Mm. Det är inget som man bara kan hänga av sig. Nej. I skåpet i omklädningsrummet, utan man formas ju lite grann som människa för att man exponeras för de här situationerna, både härliga och svåra. Det är ett speciellt yrke på det sättet. Men det är ju innest, tycker jag, att få uppleva det och få vara en del av det. Det är
det är ju faktiskt så att polis inte är något du jobbar som att du är. För faktiskt så har ju polisman, alltså det epitetet, skyldigheter även på sin ledighet.
Ja, men så är det ju.
Du har vissa... ju skyldigheter att ingripa under vissa former och i vissa brott. Mm. Även på din ledighet.
Ja.
Så att du är ju polis.
Är du polis... Nu jobbar inte du som polis, men när du gjorde det, när du åkte bil till exempel med din mamma eller andra, är du polis när du sitter bredvid då?
Då tog jag tog fram bötesblocket och bara, du glömde blinka. 600 spänn.
Ja.
Du kan stoppa det rakt in i sonens kassa. Nej, jag kan säga så här att jag hade enorma skygglappar av den enkla anledningen att annars så gör man ju ingenting annat än att jobba. För som polis kan du ju träda i tjänst. Om du ser ett brott så kan du ju liksom träda i tjänst och jobba. Men ska du göra det, då kommer du inte få göra någonting annat. Så jag hade enorma skygglappar, men inte såklart när det kommer till vissa typer av brott.
Och det tycker jag är sunt.
För det blir bisarrt annars. Mm. Och jag tror inte att det gynnar någon faktiskt. Du måste ner och vila i det också.
Absolut. Absolut. Du, vi har ju fått ett gäng lyssnarfrågor.
Ja.
Ska vi dra av några?
Det tycker jag.
Vi har ju bland annat fått en fråga till dig, Lena, som lyder så här. Har Lena behövt dansa zumba eller göra något annat för henne väldigt obekvämt för att situationer kräver det? Jag antar att man kopplar det till ditt yrke som spanare då.
Åh gud vad roligt. På A svarar jag nej. Jag har inte behövt dansa zumba. Det är väldigt få personer som smugglar stora mängder narkotika.
Innanför trikon.
Som kör innanför sin spandex. Nej, men har jag fått göra saker som sitter obekvämt för mig? Absolut.
Mm.
Det har jag fått göra. Och det säger jag på spaningsutbildningarna. När vissa spanare inte riktigt kan med att göra vissa saker för att det inte sitter bekvämt för dem. Att de känner att de behöver ta ansvar för sin klädsel eller sin gångstil eller sin liksom appearance i största allmänhet.
Mm.
Och då säger jag så här, fast nu pratar vi tjänstutövning. Nu pratar vi professionalism. Om situationen kräver att du gör så här, då är det också du kan göra. Inte så här, men vad tycker jag privat som när du är ledig? Men det skiter jag i. Nu ska du vara proffsig. Så att, och jag, det som har varit mest obekvämt för mig, det är ju sånt som inte sitter naturligt för mig. Alltså att gå runt och bara finmingla. Det är ju ett vider. Ett vider är det. Att gå runt i en stor lokal och bara säga, nej, men jag måste uppehålla mig i den här lokalen 4 timmar. Jag känner ingen människa. Jag är helt själv. Och bara gå runt liksom och bli ett med den här stora massan. Eller sitta och liksom små ragga på någon i baren. Vider. Men har jag gjort det? Absolut.
Ja.
Kul fråga.
Ja, intressant. Kul fråga. Gör polisen practical jokes på varandra?
Åh herregud.
Ja. Såklart. Vi hade en kille i mitt turlag som kallades för Bagan. Och det smeknamnet fick han efter att han under sin aspirant hade prankats. Då hade de lagt upp en insats. Det här var ju under nattens sena timmar. Det var väldigt lugnt. Det var inga, såklart inga andra jobb som låg och väntade.
Nej.
Men då fick han ett anrop, eller den radiobilen ett anrop, om att det har kommit in ett tips om att det på ett visst ställe ska finnas en stor mängd narkotika. Och nu skulle de åka till den här, om det var en ruin eller hur sjutton det nu var, eller ett ödehus eller något sånt där. Nu skulle de åka dit och de skulle leta narkotika. Och det här var ju då bagarens kanske andra eller tredje arbetspass på aspiranten. Så han var ju svintaggad naturligtvis. Ja visst, så de åker ut på med pannlampor och ficklampor och allt möjligt. Och de är ju redo, nu ska jakten inledas här. Och hur det nu är, så i princip snubblar bagan över typ 10 kilo förpackat mjöl.
Gud, vad taskigt.
Men han trodde ju att han hade sprungit rätt på ett sånt stort partinarkotika.
Åh, nej.
Som liksom på gatan hans... skulle vara värt 50 miljoner.
Ja, alla hans celler dansar macarena där inne.
Och alla visste ju om det här och... alla blev ju så glada och heja på honom där. Han var ju lycklig som en tupp.
Var det där efter han fick namnet Bagan? Mm.
Bagan.
Vi hade en kille som var liksom kungen av practical jokes. Mm-hmm. Han var faktiskt riktigt finurlig. Och nu finns det ju alltid människor som säger så här, har inte polisen bättre saker för sig än att hålla på och leka och ska inte fånga Olof Palmes mördare? Ingenting av det här sker ju istället för någonting annat, kan vi bara
Nej,
säga det.
Absolut.
Men
inte.
I alla fall, han hade ju jävlats under många år med alla.
Mm.
Allt från när vi var på konferenser till, eller men vardagligt sådär. Men då skulle han få göra en provtjänstgöring hos oss på span. Han kom från ungdomssektionen som är lite mer så gatulangning, snabba grejer. Och han var så himla nervös inför det här. Det var liksom högtidligt, för det är inte så lätt att liksom få komma in där. Och så skulle han få låna en tjej som heter Jennys bil. Och jag skrämmer upp honom som tusan. I att, alltså, hon är nitisk med sin bil. Mm-hmm. Så att lämna den exakt samma skick som du tar den. För hon kommer veta om du har liksom ställt in stolen 2 grader fel. Så kommer hon märka det. Och hon är riktigt nitisk, vilket hon såklart inte är. Men ja. Och sen så åker vi ut och sen är det väl kanske typ så här en halvtimme, timme kvar till vårt liksom ärende som vi ska jobba med börjar. Så att vi har liksom lite dödtid. Men då spelar vi upp ett scenario. Alla är med på det. Allt från liksom spaningsledning till telefonavlyssning. Alla är med på det här. Tänk, han ska ha nu. Så att vi spelar upp ett långt scenario. Det är ett möte i parken, är det Tanto? Ni måste dit allihopa. Så här, du parkerar bilen och spring dit. Jag ger en skjut och så vidare. Så han parkerar sin bil, ränner rätt ut och liksom filmar någonting som vi har riggat där nere. Medan han gör det, så vi har ju alltid 2 bilnycklar till alla bilar. Så åker vi ut och hämtar hans bil. Och slänger ut lite glaskross på rutan där han stod.
Ja.
Och sen så riggar vi upp och filmar. Så när han kommer tillbaka, alltså det där kroppsspråket, när han kommer tillbaka och bara så tittar så här, ingen bil. Han är så rolig. Han går och ställer sig i rutan. Som att så här, nu står jag i rutan. Ja. Bilen kan inte vara här. Och man ser bara ångesten växer i honom. Och så riktar han ju upp på gruppchefen. Som bara, okej, vi får gå ut med rikslarm. Vi får spärra. Vad hade du i bilen? Ja, men det är ju polisradion. Sitter ju monterad i handskvacket. Jävla panik. Sen så kör vi in honom. Det här var liksom, det tog 20 minuter totalt. Men så kör vi in honom och då står ju bilen där och alla vi andra och liksom så gör oss lustiga över honom. Och han tittar på oss och bara han kan liksom inte hämta hem.
Nej.
Han bara, varför är ni här? Helt chockad. Så där fick du för alla år.
Det där var ju lite en division högre.
Ja, men han sa det när han väl hade liksom börjat andas igen. Han bara, det här kunde jag ha. Jag har liksom jobbat mig till den här grejen.
Men får man ha en dålig dag på jobbet då?
Verkligen. Men man får väl försöka maska det så att det inte syns. För det finns ju ingen som blir lycklig av att man liksom häller ut all sin skit på jobbet. Men jag har absolut kommit till jobbet och bara, jag är ur gängorna idag. Mm. Men då sa min spaningsledning en gång så här, det är ganska skönt Lena om du ligger på lite lägre nivå än energinivå än vad du brukar.
Då kommer du ner på normal nivå för de flesta andra.
Nej, men det är klart att man får en dålig dag. Det är ju människor som jobbar.
Ja, men alltså, ibland får jag för mig att människor tror att poliser är någon form av supermänniskor.
Mm.
Av någon anledning. Mm. Men faktum är ju att poliser är ju precis som du säger, det är ju människor som vilka som helst. Med familjeproblem, med unge som inte vill gå upp ur sängen och klä på sig och komma iväg till skolan i tid. Med en bil som inte startar, med äktenskapliga konflikter, med dålig ekonomi och bra ekonomi och gud vet allt. Jag menar, det är ju som människor är mest. Mm. Så det är klart som tusan att man ibland vaknar och känner att man har en mindre bra dag.
Verkligen. Ja. Det finns utrymme för det.
Det gör det absolut.
Sen ser jag en fråga här som jag kanske känner att vi behöver ta. För att nu pratar ju jag ju så himla gott om polisen. Och det har jag ju faktiskt gjort sedan vi började i november.
Ja, det har du gjort alltid.
Ja, och jag kommer nog alltid att göra det. Och då får jag ju frågan, men vänta, du är ju inte polis. What's
precis.
Stopping you? Jag känner så här. Mm. För vi båda har ju slutat.
Ja.
Vad var anledningen till att du slutade?
Anledningen till att jag slutade, det var ju att jag blev erbjuden en tjänst som var väldigt speciell. Det fanns en tjänst i landet. Och jag blev erbjuden en sån himla bra utvecklingsmässig liksom möjlighet.
Mm.
Som jag kände att om jag inte tackar ja, så kommer jag ångra att jag inte provade. Mm. Men jag kan ärligt säga att det här var ett stort trauma för mig. Alltså, sista veckorna innan jag slutade...
Bless your little heart.
Alltså, jag grät. Jag kunde inte ha ett avskedsfika för att jag bröt ihop och var ledsen.
Det är det här jag säger. Du är så fin.
Jag kunde inte tömma min utrustning. Så den har jag haft i smyg. Förlåt polismyndigheten, men den har stått. Den har alltså stått i IGV-personalens utrustningsförråd i ett hörn, i väskor, packade och väntat på att jag ska komma tillbaka.
Oh.
Ja, men det var jättejobbigt. Ja. För att det var inte att jag sökte mig bort ju.
Nej.
Från polismyndigheten, utan det var att jag kände att jag var tvungen att testa det här andra. Mm. Men nu är jag tillbaka.
Nu är du tillbaka igen, och det känns
och
ju bra.
Och du då? Gick det till när du tog det här beslutet en gång i tiden?
Jag jobbade ju på en extremt så här, specialinriktad enhet som fungerade hur bra som helst. Vi hade såna här dunderärenden. Jag vet inte, vi fick ju siffror varje år på hur många liksom års fängelsedomar som vi har skrapat ihop. Och det var ju
häftigt.
Grova brott. Bra underlag och jag hade skitroligt. Jag fick gå specialutbildningar, spaning. Jag var kurschef för spaning och narkotikutbildning. Jag hade liksom riktigt roligt. Och som du har sagt, att jag behöver bli utmanad. Jag behöver det. Och sen så kom ju den här omorganisationen som så alla vet. Och sen vart det allt högs sönder. Vi skulle inte göra det som vi var ämnade att göra. Det vi kunde eller det vi ville. Utan man skulle göra lite av varje. Bli generalister istället för specialister.
Mm.
Och sen kom det här liksom, men sitt still i båten. Och det är den sämsta saken man kan säga till en sån som mig. Mm. Det går ju inte. Och då var jag... uttråkad, frustrerad och lite så här, vad ska jag göra då? För vart ska jag gå annars? Mm. Jag är ju på den bästa enheten för det här specifika uppdraget. Och då blev jag, eller jag hade blivit ett par år kontaktad av ett företag som ville att jag skulle komma till dem. Och då var jag så här, men absolut, det kan jag göra.
Hur kändes det i polishjärtat då? Alltså kändes så här...
Det blev...
Var det helt självklart i alla delar av dig att du var färdig?
Nej, det var det inte. Däremot så kommer jag ihåg när jag skulle lägga in min pistol för sista gången. Då stod det en kollega bredvid mig och sa så här, känns det inte jobbigt? Och då sa jag så här, nej, vet du vad, den här pistolen har varit en fotboja för mig som spanare. Den är ju bara i vägen.
Så att
jag går inte att snutta på den här pistolen som att det är någon, utan den är ju bara i vägen. Så den var däremot så har det under alla år, och kan jag ju säga nu, gjort ont i mitt spanhjärta. Alltså jag saknar ju spaningen, så in i bängen. Sen har jag haft spaningsuppdrag och gjort saker som jag har utmanats. Jag har gått massa med härliga utbildningar. Jag har gjort saker som jag aldrig trodde att jag skulle kunna. Jag har verkligen fått testa mina vingar. Men jag har inte stängt någon dörr till polismyndigheten. Och det... Någon gång, men då vill det till så att jag hittar en roll som är tillräckligt utmanande, som känns rätt för mig, där jag får liksom göra det jag kan och vill. Och faktiskt, Anna, du och jag har ju så fruktansvärt många sidoprojekt, så att det måste finnas utrymme för en liten podd och en liten bok och en liten och så vidare och så vidare och så vidare.
Mm.
Men alltså, polishjärtat kommer aldrig försvinna från mig. Det kan jag säga.
Och vet du, Lena, jag har många gånger tänkt när du och jag så och pratat om vårt polisiära yrkesliv att Lena kommer.
Tror du det?
Hon kommer arbeta som polis igen. Därför att jag ser i dig när du pratar om det.
Mm.
Och jag ser när vi har lekt polis i Tjuv och polis att det är någonting som händer i dig. Alltså det finns en stolthet och det finns ett driv i dig.
Jo, men det gör ju det.
Men det är väldigt uppenbart.
Det har inte varit så obekvämt för mig, för att jag kan säga att jag har jobbat så extremt polisiärt de sista 4 åren. Mm. Jag har gjort exakt samma sak, kan man nästan säga. Mm. Och folk tror ju att det är liksom ett konkurrerande verksamhet. Alla säkerhetsbolag, men det är ju en ren kompletterande verksamhet.
Det är ju tvärtom, skulle jag säga.
Och jösses vad man samarbetar med polisen. Hela den här terror och PDV och sånt där. Så att, men vi får se.
Ja, och faktum är att många som lämnar polisen av en eller annan anledning kommer ju tillbaka.
Mm. Det är många som är tillbaka nu.
Ja, verkligen.
Och det är ju bra för polismyndigheten. Nya i all ära, de ska in. Mm. Men tänk att få tillbaka en person som har jobbat i 15-20 år med all den erfarenheten. Det tar lite tid innan de nya är där.
Ja, verkligen.
Ja, men då fick jag det sagt. Det var skönt. Ja.
Härligt.
Jag har gjort en veckans lista.
Åh, vad kul.
Den är ganska snabb och snärtig. Du ska få beskriva dina snutfavoriter för mig.
Mm-hmm.
Jag har fyra olika...
för snutfavoriter?
Ja, jag har 4 olika kategorier.
Mm-hmm.
Din favoritsnutpryl.
Veckans lista. Nej, men om jag måste säga en pryl, då säger jag... kameran. Var det tråkigt?
Nej, jag tänkte säga samma. Men du menar en stillbildskamera?
Ja. Jag är ju väldigt beroende av den i mitt jobb. Mm. Skulle jag inte ha kameran, då skulle det bli väldigt svårt att genomföra mitt jobb.
Jag säger en liten handhållen dold videokamera.
Mm. Coolt.
Mm. Okej, nästa. Din favoritpersedel?
Oj, det var lätt.
Jaså, var det?
Ja, herregud. Det är ju givet.
Nej, men
det blir ju utrustningsvästen.
Sånt jävla GV-svar. Har du en kviltad sån här? Då?
Nej, men tänk om jag skulle få det. Jag lovar att jag skulle bära den.
Jag ska sy
med stolthet. Ja.
Vilken färg vill du ha?
Jag vill gärna ha en jaktgrön.
Mm.
Går det?
Med lite tweed på axlarna.
Med tweed på axlarna och fickor för diverse.
Jag har svårt att svara på den här, med att jag inte jobbar med persedlar som spanare.
Kom igen, lösnäsa måste det ju ändå vara.
Ja, absolut. Jag tar lösnäsan. Nej, men om jag ska välja en pryl som jag oftast använder i spaningen.
Mm.
Läppstift.
Ja, men vaffan. För sig, jag brukar bli tråkad ibland av mina kollegor. De brukar säga så här: du borde ju ha något hölster för läppglans.
Ja, varför inte av alla jävla hölster man har? Det är så sjukt avväpnande att glida in i en situation med knallröda läppar och lite för lättklädd. Så väldigt avväpnande för personer som letar efter polis. Favoritlagstiftning?
Favoritlagstiftning?
Ja.
Ja, men alltså, det måste ju vara något så grundläggande som rättegångsbalken.
Men alltså, hallå! Det är ju 40 000 lagstiftningar.
Ja, men alltså, det vi är främst beroende av, det som är absolut mest grundläggande för att vi ska överhuvudtaget kunna genomföra vårt arbete, det är ju att en plats är avspärrad.
Ja.
Alltså att det fattas beslut om husrannsakan.
RB 2715.
Så att jag måste nog vara så tråkig att säga det.
Okej.
Faktiskt, vad har du för någon favorit? Eller, men du, om jag får säga en till, den har ju inte alls med polisyrket egentligen att göra så. Men jag måste ju säga att mina favoriters favoriter, det är ju såklart barnkonventionen. Nu ska ju den implementeras i all lagstiftning i Sverige. Eller all relevant lagstiftning. Så att,
alltså, du säger
det är
så
ju såklart
fina
den som ligger
mig
varmast om hjärtat.
Jag framstår ju som en douchebag när du säger så här: jag tänker barnkonventionen. Då kan inte jag säga så här: jag gillar lagstiftningen som säger att jag får köra för fort. Det går ju inte då. Jag tar inte den. Jag säger,
jo, det får du väl.
Nej, men jag gillar ju också tvångsmedel. Om vi pratar spaning. Då säger jag de hemliga tvångsmedlen. Det är min favorit. De har jag jobbat som mest med.
Ja,
och sen
jag
kommer
förstår.
Sista. Favorittjänståtgärd.
Ja, men alltså, det måste ju bli brottsplatsundersökning, såklart.
Starten, liksom.
Ja. Mm. Ja. Det är för lätt. Den här listan är för lätt, Lena.
Du kan vara lista.
Du kan vara lätt. Och vilken är din favorittjänståtgärd då? Smyga omkring i buskarna.
En riktigt tight närspaning. När jag egentligen sitter snudd på i knät på en person som kanske både är beväpnad och håller på med något skitkänsligt. Och jag sitter mitt i. Det är min favorit.
Alltså jag får handsvett nu när du berättar om det.
Jag vet.
Men det är hörni, så långt ifrån att leta fingeravtryck på ett, en fönsterbräda.
Ja, det är ganska långt ifrån. Hörni, om ni blir pepp så kan ni gå in på polisen.se/bli polis och läsa vidare där. Och sen kan ni som vanligt glida in på vårat Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Där hittar ni information om hur ni kommer över livets snyggaste merch.
Mm.
Köp till grannen, farmor och din kollega.
Så snygga.
Och ni kan mejla oss också. Ljungdahl.inghed@gmail.com. Jag tog ditt jobb nu.
Ja, men ja, det känns lite ovant. Ja. Men jag tyckte du gjorde det bra.
Jag skulle bara vilja tillägga
en enda sak.
Ja.
Jag tror nu att det finns människor där ute som har hört det här avsnittet och tänker, fasen, om jag inte skulle ta och slänga in en ansökan till Polishögskolan ändå. Då skulle jag bara vilja säga så här, fundera inte. Bara gör.
Mm.
Vi hörs och ses om en vecka.
Det gör vi.
Tills dess, ha det så bra.
Hej, hej.
Hej, hej.
Vad sa du att du gjorde, sa du?
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.